Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu lördagens eftermiddagsmöte under den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musiken under mötet framförs av en kör sammansatt av institutelever från Salt Lake City-området i Utah. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon. Bröder och systrar, vi välkomnar er till lördagens eftermiddags den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi hälsar alla som är närvarande eller som deltar på andra sätt. För musiken under det här mötet står en kombinerad kör bestående av elever från religionsinstituten i området Salt Lake City, Utah, under ledning av Marshall McDonald och Richard Decker, med Bonnie Goodliff och Linda Margetts vid orgen. Kören inledde mötet med att sjunga "Kom lyssna till profetens röst". Inledningsbön får vi sen av äldste Mark A. Bragg i de 70 års kvorum.
Oh, Vår kära himmelske fader, när vi böjer våra huvuden inför den här konferensen för möjligheten att kunna stärka våra vittnesbörd på frälsaren och hans försoning, så ger vi tack för denna vackra möjlighet. Vi är tacksamma för att lyssna till profetens röst. Vi är tacksamma för president Nelson. Vi älskar honom och vi stödjer honom. Och vi ber att du välsignar honom och du bevarar honom och led honom och de 12 apostlarnas korum när de leder den här kyrkan enligt din sons anvisningar. Vi tackar för alla som förberett för tal inför den här konferensen, att vi ska kunna agera på de budskap vi får. Vi ger tack för de underbara missionärer runt om i världen. Välsigna dem och vi älskar dem. Välsigna dem med kärlek och led dem så att kunna hjälpa medlemmarna att kunna hitta dem som söker det återställda evangeliet. Vi är tacksamma för ungdomarna i kyrkan och deras styrka och exempel. Och välsigna dem, och när de hör budskap under den här konferensen, att de ska växa i sin tro och vittnesbörd och för självförtroende att dela budskapen som de hör denna dag. Slutligen så ber vi om välsignelse över de änkor och de som känner sig ensamma, att de ska känna din kärlek och din vård. Och viktigt att deras familjer och vänner ska inspireras att betjäna dem. Vi älskar dig och uttrycker vår tacksamhet för alla våra välsignelser. Och det ber vi ödmjukt om i Jesu Kristi namn. Amen.
Vi noterar att den statistiska rapporten som traditionellt har lagts fram under det här mötet av generalkonferensen i april numera kommer att publiceras på LDS.org direkt efter det här mötet samt till konferensnumret av kyrkans tidningar.
I will now present some changes in church leadership.
Jag ska nu framlägga kyrkans generalämbetsmän och områdesskötte för röstning. Därefter läser broder Kevin R. Jurgensen, verkställande direktör vid kyrkans revisionsavdelning, den årliga rapporten. I och med kallelserna att verka som nya medlemmar i de 12 apostlarnas kvorum är det föreslaget att vi avlöser älsterna Jarrett W. Gong och Ulysses Suarez från att verka som medlemmar i de 70s presidentskap. Dessutom avlöser vi älsterna Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins och Juan A. Uceda från att verka som medlemmar i de 70s presidentskap med början den 1 augusti 2018. De som vill visa sin uppskattning för dessa bröders hängivna tjänande kan nu visa det. Det är föreslaget att vi avlöser följande från att verka som områdes 70. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Mattias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia och Juan Pablo Villar. De som vill instämma i vår tack till dessa bröder för deras hängivna arbete kan visa det genom att räcka upp handen. Det är föreslaget att vi med djupt känd tacksamhet avlöser systrarna Bonnie L. Oskarsson, Carol F. McConkie och Neil F. Marriott som unga kvinnors generalpresidentskap. Vi avlöser också medlemmarna i Unga kvinnors generalkommitté som har tjänat så väl. Alla som vill instämma i vårt tack till dessa systrar för deras utmärkta tjänande och hängivenhet, var vänliga visa det. Det är föreslaget att vi avlöser syster Bonnie H. Cordon från att verka som första rådgivare i primärföreningens generalpresidentskap. De som vill visa sin uppskattning för syster Cordon kan nu visa det med uppräckt hand. Det är föreslaget att vi stödjer följande som medlemmar i de 70-års presidentskap med omedelbar början. Äldsterna Carl B. Cook och Robert C. Gay. Följande kommer också att verka som medlemmar i de 70-års presidentskap med början den 1 augusti 2018. Äldsterna Terence M. Vinson, Jose A. Teixeira och Carlos A. Godoy. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya generalauktoritets 70. Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Mattias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar och Takashi Wada. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot kan det visas på samma sätt. Det är föreslaget att vi stödjer följande som nya områdes 70.
Richard K. Ahaji, Alberto A. Alvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Victor R. Calderon, Ariel E. Chaparro, Daniel Cordova, John N. Craig, Michael Cisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Dominguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmage, Edgar Flores, Salo G. Franco, Carlos A. Gennaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gomez, Roberto Gonzalez, Vigilio Gonzalez, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunniga, Oke Shokok Ino, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungi Kongolo, George Kenneth G. Lee, Artemio C. Maligona, Edgar A. Montilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mayer II, Glenn D. Miller, Isaac K. Morrison, Yukata Nagatomo, Alastair B. Odgers, R. Jeffrey Park, Dennis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Staley, Jarat Subiantara, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Vondra, and David L. Wright. All in favor, please manifest it.
Alla som instämmer kan visa det.
Those opposed, if any.
Om någon är emot, visa det.
It is proposed that we sustain Bonnie H.
Det är föreslaget att vi stödjer Bonnie H. Cordon som unga kvinnors generalpresident.
With Michelle Lynn
med Michelle Lynn Craig som första rådgivare och Rebecca Lynn Craven som andra rådgivare. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stödjer Lisa Renee Harkness som första rådgivare i primärföreningens generalpresidentskap. De som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. Det är föreslaget att vi stödjer övriga generalauktoriteter, områdes 70 och biorganisationernas generalpresidentskap som de nu är insatta. Alla som instämmer kan visa det. Om någon är emot, visa det. President Nelson, röstningen har noterats. Vi ber dem som är emot något av förslagen att kontakta sina statspresidenter. I och med den inröstning som nu har skett har vi nu 116 generalauktoriteter. Nästan 40% av dem är födda utanför Förenta staterna. I Tyskland, Brasilien, Mexiko, Nya Zeeland, Skottland, Kanada, Sydkorea, Guatemala, Argentina, Italien, Zimbabwe, Uruguay, Peru, Sydafrika, amerikanska Samoa, England, Puerto Rico, Australien, Venezuela, Kenya, Filippinerna, Portugal, Fiji, Kina, Japan, Chile, Colombia och Frankrike. Bröder och systrar, vi tackar er för er fortsatta tro och era böner till förmån för kyrkans ledare. Vi ber nu de nya generalauktoritets 70 och unga kvinnors nya generalpresidentskap samt syster Harkness i primärföreningens generalpresidentskap att inta sina platser på förhöjningen. Som annonserat ska Kevin R. Jurgensen nu läsa kyrkans revisionsrapport för 2017.
Till första presidentskapet för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, kära bröder. Så som föreskrivs genom uppenbarelse i kapitel 120 i lärarna förbunden auktoriseras utbetalningar ur kyrkans fonder av rådet för tiondemedlens användning, vilket utgörs av första presidentskapet, det 12 apostolens kvorum och presiderande biskopsrådet. Kyrkans enheter fördelar medel enligt godkända budgetar, riktlinjer och praxis. Kyrkans revisionsavdelning, som består av auktoriserade yrkesmän och är fristående från alla andra avdelningar i kyrkan, har ansvaret att utföra revisioner för att uppnå rimlig säkerhet beträffande inkomna bidrag, utförda betalningar och skyddande av kyrkans medel. På grundval av genomförda revisioner anser kyrkans revisionsavdelning att intäkter och utgifter samt kyrkans tillgångar för året 2017 i allt väsentligt har bokförts och förvaltats enligt kyrkans godkända budgetar, riktlinjer och revisionspraxis. Kyrkan följer själv det råd som ges till medlemmar om att leva inom sina tillgångar, undvika skulder och spara för framtida behov. Högaktningsfullt, kyrkans revisionsavdelning, Kevin R. Jurgensen, verkställande direktör.
Tack. Kören sjunger nu Var ska jag finna frid? Efter sången har vi förmånen att få höra från äldste David A. Bednar i de 12 apostlarnas korum. Efter honom talar äldste Taylor G. Godoy i den 70:s korum.
Thank you. I rejoice in the opportunity to sustain our church leaders.
Jag gläds åt denna heliga möjlighet att stödja våra ledare i kyrkan. Jag välkomnar innerligt Äldste Gång och Äldste Suarez till de 12 apostlarnas kvorum. I era ämbeten kommer ni välsigna individer och familjer världen över. Och jag ser fram emot att tjäna och lära tillsammans med er. Jag ber att den heliga anden ska undervisa och upplysa oss när vi tillsammans lär oss om en viktig aspekt av frälsarens gudomliga natur som var och en av oss bör försöka efterlikna. Jag kommer att ge flera exempel som understryker den här kristuslika egenskapen innan jag berättar vilken den är senare i talet. Lyssna noga på varje exempel och fundera över hur man skulle kunna besvara de frågor jag kommer ställa. Exempel 1. I Nya Testamentet får vi lära oss om en rik ung man som frågade Jesus: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Först uppmanade frälsa honom att hålla buden. Sen gav mästaren den unge mannen ytterligare ett krav som var anpassat efter hans specifika behov och omständigheter. Jesus svarade: Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jämför den unge mannens reaktion med Amaleks upplevelse som beskrivs i Mormons bok. Amalek var en arbetsam och framgångsrik man med många släktingar och vänner. Han beskrev sig själv som en man som blivit kallad många gånger men inte velat lyssna. Som känt till Herrens vägar men inte velat veta. I likhet med den rika unge mannen som beskrivs i Nya Testamentet var Amalek i grund och botten en god man som lät sig distraheras av världsliga ting. Även om han tidigare hade förhärdat sitt hjärta, lydde Amalek en ängels röst, tog emot profeten Alma sitt hem och gav honom mat. Han upplevde ett andligt uppvaknande under Almas besök och kallades att predika evangeliet. Amalek övergav sedan allt sitt guld och silver och alla sina dyrbarheter för Guds ords skull och förkastades av dem som en gång var hans vänner och även av sin far och sina släktingar. Vad tror ni kan förklara skillnaden mellan hur den rike unge mannen och Amalek agerade? Exempel 2. Under en farofylld period av krig som beskrivs i Mormons bok utvecklades brev mellan Moroni, över befälhavaren för nefiternas herrar, och Pahoran, landets överdomare och regent. Moroni, vars herr led på grund av regeringens bristfälliga stöd, skrev till Pahoran och de andra ledarna till deras fördömelse och beskyllde dem för att vara tanklösa, slöa och försumliga och till och med för att vara landsförrädare. Pahoran kunde lätt ha känt indignation gentemot Moroni och hans ogrundade anklagelser, men det gjorde han inte. Han svarade med medlidande och beskrev ett uppror mot regeringen som Moroni inte kände till. Och sen betygade Pahoran: Se, jag säger till dig, Moroni, att jag inte gläds åt dina stora lidanden. Nej, det smärtar min själ. Och nu har du klandrat mig i ditt brev, men det gör ingenting. Jag är inte vred, utan fröjda mig åt ditt hjärtas stora ädelmod. Vad tror ni kan förklara Pahorans behärskade sätt att bemöta Moronis anklagelser? Exempel 3. Under generalkonferensen för 6 månader sedan beskrev president Russell M. Nelson hur han reagerade på president Thomas S. Monsons maning att studera, begrunda och tillämpa sanningarna i Mormons bok. Han sa: Jag har försökt följa hans råd. Bland annat har jag gjort listor över vad Mormons bok är, vad den bekräftar, vad den vederlägger, vad den uppfyller, vad den förtydligar och vad den uppenbarar. Att studera Mormons bok på det sättet har varit en givande och inspirerande övning Jag rekommenderar det åt var och en av er. På samma konferens betonade president Henry B. Eyring på samma sätt hur viktig president Monsons maning varit i hans liv. Han sa: jag har läst Mormons bok varje dag i över 50 år. Så kanske kunde jag rimligen ha tänkt att president Monsons ord var ämnade för någon annan. Men, liksom många av er, kände jag profetens uppmuntran och löfte mana mig att anstränga mig mer. Det glädjande resultatet för mig och för många av er har varit det som profeten lovade. Vad tror ni är förklaringen till att dessa två ledare i Herrens kyrka på ett så omedelbart och innerligt sätt tog till sig president Monsons maning? Jag menar inte att Amaleks, Pahorans, president Nelsons och president Eyrings andligt starka gensvar kan förklaras med en enda kristuslik egenskap. Det var säkert många sammanflätade egenskaper och upplevelser som ledde till den andliga mognad vi ser i dessa fyra ädla tjänares liv. Men frälsaren och hans profeter har betonat en nödvändig egenskap som vi alla behöver förstå bättre och sträva efter att införliva i våra liv. Lägg märke till vilken egenskap Herren använde för att beskriva sig själv i följande skriftställe: ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Frälsaren undervisar oss genom att välja att betona mildhet bland de många egenskaper och dygder han kunde ha valt. Vi ser ett liknande mönster i en uppenbarelse som profeten Joseph Smith fick år 1829. Herren förkunnade: lär av mig och lyssna till mina ord. Vandra i min andes ödmjukhet och du ska ha frid i mig. Mildhet, eller saktmod, är en av återlösarens utmärkande egenskaper och kännetecknas av rättfärdig lyhördhet, villig undergivenhet och stor självbehärskning. Den här egenskapen hjälper oss att bättre förstå Amaleks, Pahorans, president Nelsons och president Eyrings respektive gensvar. Till exempel reagerade president Nelson och president Eyring snabbt och rättfärdigt på president Monsons uppmaning att läsa och studera Mormons bok. Även om de båda verkade i viktiga och synliga ämbeten i kyrkan och hade studerat skrifterna grundligt i årtionden, visade deras gensvar inte på någon tvekan eller självgodhet. Amalek underkastade sig villigt Guds vilja, tog till sig kallelsen att predika evangeliet och lämnade sina bekvämligheter och vänskaps- och släktband bakom sig. Och Pahoran välsignades med perspektiv och stor självbehärskning, så att han agerade istället för reagerade när han förklarade för Moroni vilka svårigheter som uppstått på grund av ett uppror mot regeringen. Den kristuslika egenskapen mildhet, eller saktmod, missförstås ofta i världen idag. Mildheten är stark, inte svag, aktiv, inte passiv, modig, inte försynt, behärskad, inte överdriven, blygsam, inte självupphöjande, och älskvärd, inte brysk. En person som är mild är inte lätt provocerad, pretentiös eller uppblåst, och han eller hon lyfter gärna fram andras prestationer. Medan ödmjukhet brukar tyda på att man förlitar sig på Gud och på det ständiga behovet av hans vägledning, kännetecknas mildhet av en särskild andlig mottaglighet för kunskap, både från den heliga anden och från människor som kan verka mindre dugliga, erfarna eller välutbildade, som kanske inte har en viktig ställning eller som på annat sätt inte verkar ha mycket att bidra med. Kom ihåg hur Naaman, den arameiska kungens högste befälhavare, övervann sin stolthet och saktmodigt tog emot rådet från sina tjänare att lyda profeten Elisha och tvätta sig 7 gånger i Jordanfloden. Mildhet är det viktigaste skyddet mot den högmodiga blindhet som ofta kommer av kändisskap, status, makt, välstånd och smicker. Mildhet, eller saktmod, är en egenskap som utvecklas genom en önskan, ett rättfärdigt utövande av moralisk handlingsfrihet och en ständig strävan att bevara våra synders förlåtelse. Det är också en andlig gåva som vi lämpligen kan söka. Men vi bör komma ihåg varför en sån välsignelse ges. Till nytta för Guds barn. När vi kommer till och följer frälsaren blir det gradvis lättare och lättare för oss att bli mer som honom. Anden styrker oss med disciplinerad självbehärskning och en stadig och lugn inställning. Sålunda blir vi milda som mästarens lärjungar och inte bara något vi gör. Mose blev undervisad i all egyptiernas visdom och han var mäktig i ord och gärningar. Ändå var han, citat, en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Hans kunskap och skicklighet hade kunnat få honom att bli högmodig. Istället fick den egenskap och andliga gåva av mildhet som han välsignats med högmod att klinga av i hans liv och gjorde Mose till ett ännu bättre redskap för att uppnå Guds ändamål. De mest storslagna och betydelsefulla exemplen på mildhet finns i frälsarens eget liv. Den stora återlösaren som steg ned under allt och led, blödde och dog för att rena oss från all orättfärdighet, tvättade ömt sina apostlars smutsiga fötter. Sån saktmodighet är en kännetecknande egenskap hos Herren som tjänare och ledare. Jesus var det fulländade exemplet på rättfärdig mottaglighet och villig underkastelse när han levde intensiv smärta i Getsemane. När han kom till platsen sa han till sina lärjungar: be att ni inte kommer i frestelse. Och han föll på knä och bad: far, om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig, men ske inte min vilja utan din. Frälsarens saktmod under den här evigt nödvändiga och olidliga upplevelsen visar var och en av oss vikten att sätta Guds visdom framför vår egen visdom. Det sätt på vilket Herren konsekvent visade villig underkastelse och stor självbehärskning är både häpnadsväckande och lärorikt för oss alla. När en beväpnad grupp tempelvakter och romerska soldater kom till Getsemane för att arrestera Jesus, drog Petrus sitt svärd och högg av höger öra på en av översteprästens tjänare. Frälsaren rörde då vid tjänarens öra och helade honom. Lägg märke till att han sträckte ut handen och välsignade den som kom för att fängsla honom med samma himmelska kraft som kunde ha förhindrat att han blev tillfångatagen och korsfäst. Begrunda också hur mästaren blev anklagad och fördömd inför Pilatus för att korsfästas. När Jesus förrådde sa han: tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Ändå dömdes den evige domaren över både levande och döda, paradoxalt nog, inför en tillfälligt politisk utnämnd person. Men Jesus svarade honom inte på en enda fråga, och ståthållaren var djupt förundrad. Vi ser bevis på frälsarens mildhet i hans tyglade svar, stora självbehärskning och ovilja att utöva sin oändliga makt för egen vinning. Mormon utpekar mildhet som grunden till alla andliga förmågor och gåvor. Om därför en människa har tro, så måste hon ha hopp. Ty utan tro kan det inte finnas något hopp. Och se, jag säger er att hon inte kan ha tro och hopp om hon inte är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. I så fall vore hennes tro och hopp förgäves. Ty ingen är godtagbar inför Gud utom de saktmodiga och ödmjuka i hjärtat. Och om en människa är saktmodig och ödmjuk i hjärtat och genom den helige andens kraft bekänner att Jesus är Kristus, måste hon ha kärlek. Ty om hon inte har kärlek är hon ingenting. Därför måste hon ha kärlek. Frälsaren förkunnade: saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saktmod är en nödvändig del av den gudomliga naturen, och vi kan få och utveckla den i våra liv på grund av och genom frälsarens försoning. Jag vittnar om att Jesus Kristus är vår uppståndne och levande återlösare. Och jag lovar att han vägleder, skyddar och stärker oss när vi vandrar i hans andes saktmodighet. Jag bär mitt säkra vittnesbörd om dessa sanningar och löften i Herrens, Jesu Kristi heliga namn. Amen.
För några år sedan så fick mina vänner en vacker baby som gavs namnet Brigham. Och efter födseln så diagnostiserades han med den sällsynta sjukdomen Hunters sjukdom, vilket tragiskt nog skulle innebära att hans liv skulle bli kort. Och en dag när Brigham och hans familj besökte templet så sa han något. Två gånger sa han, en dag till. Och dagen efter så gick Brigham bort. Jag har besökt Brighams grav några gånger. Och varje gång jag gör det så begrundar jag orden en dag till. Jag undrar vad det skulle innebära. Vilken effekt det skulle ha på mitt liv. Att veta att jag bara hade en dag till att leva. Hur skulle jag behandla min hustru, mina barn och andra? Hur tålmodig och artig skulle jag vara? Hur skulle jag ta hand om min kropp? Och hur innerligt skulle jag be och söka i skrifterna? Jag tror att vi på ett eller annat sätt kommer till någon punkt då vi får en dag till insikt. Insikten att vi måste använda den tid vi har vist. I Gamla testamentet så läser vi berättelsen om Hiskia, kung i Juda. Profeten Jesaja förkunnade för Hiskia att Hiskias liv var på väg att avslutas. Och när Hiskia hörde profetens ord så började han be, vädja och gråta mycket. Och i den stunden så la Jehova ytterligare 15 år till Hiskias liv. Om någon sa till oss att vi hade en kort tid att leva, så kanske vi också skulle vädja om att få fler dagar lagda till vårt liv så vi kunde göra det vi inte gjort eller göra det annorlunda. Oavsett hur mycket tid som Herren i sin visdom väljer att ge var en av oss, så kan vi vara säkra på en sak. Vi har alla en idag att leva, och nyckeln till att göra vår dag framgångsrik ligger i villigheten att offra. Herren sa, se, nu heter det idag, ända till människosonens ankomst, och detta är sannoliken en dag för offer. På vissa språk kommer ordet offer från det latinska ordet sacer, vilket betyder helig, och facere, vilket betyder att göra. Med andra ord, att göra saker heliga, att bringa ära till dem. Offer och lydnad, välsignelse skänker. Och hur kan våra offer göra våra dagar meningsfulla och välsignade? För det första, personliga uppoffringar stärker oss och ger värde till det vi gör våra uppoffringar för. På en faste söndag för några år sedan så kom en äldre syster till talarstolen för att dela med sig av sitt vittnesbörd. Hon bodde i staden Iquitos, vilket ligger i peruanska Amazonas. Hon sa att hon ända sedan hon döpt sig alltid haft som mål att ta emot sina tempelförrättningar i Lima-templet i Peru. Trofast så betalade hon ett fullt tionde och sparade sin magra inkomst under flera år. Glädjen som hon kände när hon kom till templet och mottog de heliga förrättningarna där uttrycktes med dessa ord. Idag kan jag säga att jag äntligen känner mig redo att gå igenom slöjan. Jag är världens lyckligaste kvinna. Jag har sparat pengar, ni anar inte hur länge, för att besöka templet. Och efter 7 dagar på floden och 18 timmar med buss befann jag mig äntligen i Herrens hus. Och när jag lämnade den heliga plats sa jag till mig själv, efter alla de uppoffringar som har krävts för att jag skulle kunna komma till templet, så ska jag inte låta någonting få mig att ta lätt på något av de förbund som jag ingick. Det skulle vara bortkastat. Det här är ett oerhört allvarligt åtagande. Jag lärde mig av denna kära syster att personliga uppoffringar är en ovärderlig kraft som motiverar våra val och vår beslutsamhet. Personliga uppoffringar motiverar våra handlingar, våra löften och förbund och ger innebörd till heliga ting. För det andra, de uppoffringar vi gör för andra och som andra gör för oss leder till välsignelser för samtliga. När jag studerade på tandläkarskolan så var den lokala ekonomins framtidsutsikter inte särskilt uppmuntrande. Från en dag till den andra så minskade inflationen valutans värde dramatiskt. Jag minns det året då jag skulle börja kirurgipraktiken. Jag behövde ha alla nödvändiga kirurgiska instrument innan jag registrerade den terminen. Mina föräldrar sparade ihop det summan som behövdes. Men en kväll hände någonting dramatiskt. Vi åkte för att handla utrustningen. Bara för att upptäcka att den summa som vi hade för att köpa all utrustning nu bara räckte till att köpa en kirurgisk pincett och ingen mer. Vi återvände hem tomhänta och med tunga hjärtan vid tanken på att jag skulle missa en hel termin på college. Plötsligt sa min mor, Taylor, kom med mig, så åker vi ut. Vi åkte ner till centrum där det fanns många ställen där man kunde köpa och sälja smycken. När vi kom fram till en butik så tog min mor fram en liten blå sammetspåse ur sin väska och den innehöll ett vackert guldarmband med inskriptionen till min älskade dotter från din far. Det var ett armband som min morfar hade gett henne på en av hennes födelsedagar. Sen, mitt framför mina ögon, så sålde hon det. När hon fick pengarna så sa hon, om det finns någonting jag är säker på så är det att du ska bli tandläkare. Gå nu och köp all den utrustning du behöver. Bröder och systrar, kan ni föreställa er vilken slags student jag blev från den stunden? Jag ville bli den bästa och fullborda mina studier snarast eftersom jag visste vilket högt pris hennes offer innebar. Jag lärde mig att de offer våra nära och kära gör för oss, uppfriskar oss liksom kallt vatten i mitten i öknen. Sådana offer för med sig hopp och motivation. För det tredje, alla de offer vi gör är små i jämförelse med Guds sons offer. Vilket värde har ens ett älskat guldarmband i jämförelse med själva Guds sons offer? Hur kan vi hedra detta oändliga offer? Vi kan varje dag minnas att vi har en dag till att leva och vara trofasta. Amalek lärde oss. Ja, jag vill att ni ska komma fram och inte längre förhärda era hjärtan. Ty se, nu är tiden och dagen för er frälsning. Och om ni därför omvänder er och inte förhärdar era hjärtan, träder den stora återlösningsplanen omedelbart i kraft för er. Med andra ord, om vi vill offra ett förkrossat hjärta och en botfärdig ande till Herren, då kommer den stora lyxalighetsplanens välsignelser omedelbart att visa sig i våra liv. Återlösningsplanen är möjlig tack vare Jesu Kristi offer. Han beskrev själv att offret fick mig, jag Gud, den största av alla, att själva av smärta och blöda ur varje por. Samt lida till både kropp och själ. Och jag önskade att jag inte skulle behöva dricka den bittra kalken och rygga. Och det är på grund av detta offer, när vi ärligt har följt omvändelseprocessen, som vi kan känna våra misstag och synders tyngd hävas. Faktum är att skuld, skam, smärta och sorg och självförakt ersätts med ett rent samvete, glädje, lycka och hopp. När vi hedrar och visar tacksamhet för hans offer så kan vi på samma gång få en ännu intensivare önskan att bli bättre barn till Gud, att hålla oss borta från synd och hålla förbunden som aldrig förr. Då kan vi, i likhet med Enos, när han mottog förlåtelse för sina synder, känna en önskan att offra oss själva och sträva efter våra bröders och systrars välfärd. Och vi kommer vara än mer villiga varje en dag till att följa den inbjudan som president Howard B. Hunter gav till oss när han sa: klara upp gamla gräl, sök upp en bortglömd vän, slå misstänkare ur håden och ersätt dem med tillit. Ge ett mjukt svar, uppmuntra ungdomar, visa lojalitet och ord och handling. Håll ett löfte, glöm gammalt gråll, förlåt en fiende, be om ursäkt, försök att förstå. Fundera över vilka krav du ställer på andra. Tänk på någon annan först. Var vänlig. Var mild. Skratta lite oftare. Uttryck din tacksamhet. Välkomna en främling. Och gläd ett barn. Uttryck din kärlek om och om igen. Må vi fylla våra dagar med den ingivelsen samt med den styrka som personliga uppoffringar och de offer vi gör eller mottar av andra ger oss. Och må vi på ett särskilt sätt åtnjuta den frid och glädje som den enföddes offer ger oss. Ja, den frid som omnämns när vi läser att Adam föll för att människorna skulle kunna bliva till. Och människorna är till, du är till, för att de ska kunna ha glädje. Denna glädje är verklig glädje som endast frälsaren Jesu Kristi offer och försoningen kan skänka. Det är min bön, att vi följer honom. Att vi tror honom, att vi älskar honom och att vi känner den kärlek som visades genom hans offer varje gång vi får möjligheten att leva en dag till. I Jesu Kristi namn. Amen.
In reading that long list of names,
när jag läste den långa listan på namn så missade jag av misstag två män som vi också vill inrösta som medlem som områdes 70. Silvio Flores och Victor Patrick. Alla som kan stödja dem visar det genom uppräckt hand. Någon däremot? Tack. Församlingen sjunger nu med kören Gör rätt val, nummer 162 i den svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från syster Bonnie L. Oskarsson som precis avlöste som unga kvinnors generalpresident. Efter henne talar äldste Taniela B. Wakolo i den 70s kvorum. Broder Devin G. Durant, förste rådgivare söndagsskolans generalpresidentskap, talar sedan till oss, varefter kören sjunger ett medley av Som Sions ungdom, Löftets barn och The Iron Rod.
Det här är den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
För ett år sedan under prästadömets allmänna möte på generalkonferensen talade biskop Gerald Cassé till kyrkans män och beskrev hur aronska och melkisediska prästadömsbärare är oskiljaktiga partners i att åstadkomma frälsningsarbetet. Det talet har varit till stor hjälp för att få de unga män som bär det aronska prästadömet att inse vilken roll de spelar i att bygga Guds rike på jorden. Deras gemensamma tjänande stärker kyrkan och får till stånd en djupare omvändelse och hängivenhet i våra unga mäns hjärtan när de inser hur värdefullt deras bidrag är och hur storslaget det här verket är. Idag vill jag att mitt tal ska vara en motsvarighet till det budskapet när jag talar om kyrkans unga kvinnor som behövs lika mycket och är helt nödvändiga för att åstadkomma Herrens verk i deras familjer och i hans kyrka. Liksom biskop Cossé tillhörde jag en liten gren i kyrkan under en stor del av mina tonår. Och jag blev ofta ombedd att fullgöra uppgifter och kallelser som vanligtvis skulle ha utförts av vuxna. Vi i ungdomsprogrammet tog till exempel ofta ledningen i planeringen och genomförandet av våra egna aktiviteter och särskilda evenemang. Vi skrev pjäser, bildade en sånggrupp som underhöll aktiviteter i grenen och deltog helt i varje möte. Jag kallades att vara sångledare i grenen och ledde sången på sakramentsmötet varje vecka. Det var en fantastisk upplevelse att som 16-åring stå inför alla i grenen varje söndag och leda dem när de sjöng psalmerna. Jag kände mig behövd och visste att jag hade något att bidra med. Folk var beroende av att jag var där och jag tyckte om att känna mig nyttig. Den upplevelsen hjälpte mig bygga upp mitt vittnesbörd om Jesus Kristus. Och precis som för biskop Cossé förankrade den mitt liv i tjänade i evangeliet. Varenda medlem borde veta hur mycket han eller hon behövs. Var och en har något viktigt att bidra med och har unika talanger och förmågor som hjälper till att föra det här viktiga verket framåt. Våra unga män har plikter i aronska prästadömet som beskrivs i lärarna och förbunden och som är tämligen synliga. Det kanske är mindre uppenbart för kyrkans unga kvinnor, deras föräldrar och deras ledare att från och med sitt dop har unga kvinnor förbundsansvaret att sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst och stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där de må befinna sig, ända in till döden. Unga kvinnor har möjlighet att uppfylla de här ansvaren i sina församlingar och grenar och när de tjänar i klasspresidentskap, i ungdomsråd och i andra kallelser. Varje ung kvinna i kyrkan bör känna sig uppskattad, få tillfällen att tjäna och känna att hon har något av värde att bidra med i det här verket. I handbok 2 får vi veta att frälsningsarbetet innefattar medlemmars missionärsarbete, att behålla omvända, att aktivera mindre aktiva medlemmar, tempeltjänst och släktforskning och att undervisa om evangeliet. Det här arbetet leds av våra trofasta biskopar som innehar prästadömsnycklarna för sin församling. I många år nu har vårt presidentskap ställts och frågat på vilket av de här områdena bör våra kvinnor inte vara involverade? Svaret är att de har något att bidra med på alla områden i det här verket. Jag träffade till exempel nyligen flera unga kvinnor i Las Vegas-området som har kallats att tjäna som församlingens tempel- och släktforskningsanledare. De strålade av entusiasm över att kunna undervisa och hjälpa medlemmarna i sin församling finna sina förfäder. De hade värdefulla datorfärdigheter, hade lärt sig hur man använder Family Search och ville gärna dela med sig av sin kunskap till andra. Det var uppenbart att de hade vittnesbörd och insikt i vikten av att söka reda på våra avlidna förfäders namn så att nödvändiga frälsande förrättningar kan utföras för dem i templet. För några månader sedan hade jag möjlighet att pröva en idé tillsammans med 2 14-åriga unga kvinnor. Jag fick tag på 2 verkliga dagordningar för församlingsråd och gav Emma och Maggie varsitt exemplar av dem. Jag bad dem läsa igenom dagordningarna för att se om det fanns några åtgärdspunkter från församlingsråden där de skulle kunna vara till nytta. Emma såg att en ny familj skulle flytta in i församlingen. Hon sa att hon kunde hjälpa dem flytta in och packa upp. Hon tänkte att hon kunde bli vän med barnen i familjen och visa dem runt i deras nya skola. Hon såg att det snart skulle hållas en församlingsmiddag och kände att det fanns många olika sätt för henne att erbjuda sina tjänster. Maggie såg att det fanns flera äldre människor i församlingen som behövde få hjälp och vänskapskontakter. Hon sa att hon väldigt gärna ville besöka och vara till hjälp för de här underbara äldre medlemmarna. Hon kände också att hon kunde hjälpa till att lära församlingens medlemmar hur man skapar och använder sociala medier. Det fanns faktiskt inte något på de där dagordningarna som de här två kvinnorna, de unga kvinnorna, inte kunde hjälpa till med. Ser ni dem som sitter i församlingsråd? Ser de någon kallelse i dem som de unga kvinnorna är en värdefull resurs för? Det finns vanligtvis en lång lista över situationer som kräver att någon tjänar. Och vi kommer ofta bara att tänka på vuxna i församlingen som kan uppfylla de här behoven. Precis som raronska prästerdomsbärare har blivit ombedda att arbeta tillsammans med sina fäder och andra män i Melkisedekska prästerdömet kan våra unga kvinnor kallas att tjäna och hjälpa till att tillgodose församlingsmedlemmarnas behov tillsammans med sina mödrar eller andra exemplariska systrar. De är kapabla, ivriga och villiga att göra så mycket mer än att bara närvara i kyrkan på söndagarna. När vi begrundar de roller som våra unga kvinnor förväntas ta på sig inom en snar framtid kan vi fråga oss vilken sorts erfarenheter vi kan ge dem nu som hjälper dem förbereda sig för att vara missionärer, kunniga i evangeliet, ledare i kyrkans biorganisationer, tempeltjänare, hustrur, mödrar, mentorer, förebilder och vänner. De kan faktiskt börja fylla många av de här rollerna redan nu. Ungdomar blir ofta ombedda att hjälpa till att undervisa söndagslektionerna i sina klasser. Våra unga kvinnor har nu tillfälle att utföra tjänande i templet som tidigare utfördes av förrättningstjänare eller volontärer när de kommer med sina ungdomsgrupper för att utföra dop för de döda. Våra flickor i primäråldern inbjuds nu till mötet förberedelse för templet och prästadömet som hjälper dem förstå att de också är viktiga deltagare i arbete som leds av prästadömet. De lär sig att män, kvinnor, ungdomar och barn alla får ta emot prästadömets välsignelser och att alla kan spela en aktiv roll i att föra Herrens verk framåt. Biskopar, vi vet att era plikter ofta är betungande. Men liksom en av era främsta prioriteter är att presidera över Aronska prästadömets korum förklarar också handbok 2 att biskopen och hans rådgivare bistår unga kvinnors organisation med prästadömets ledarskap. De vakar över och stärker enskilda unga kvinnor i nära samarbete med föräldrar och andra ledare i unga kvinnor. Det står också att biskopen och hans rådgivare deltar regelbundet i unga kvinnors möten, tjänande aktiviteter och andra aktiviteter. Vi är tacksamma för biskopar som tar sig tid att besöka unga kvinnors klasser och som ger de unga kvinnorna möjlighet att vara mer än bara åskådare i verket. Tack för att ni ser till att era unga kvinnor är uppskattade deltagare i att tillgodose församlingsmedlemmarnas behov. De här tillfällena att tjäna på meningsfulla sätt välsignar dem så mycket mer än aktiviteter som bara underhåller dem. Till er, kyrkans unga kvinnor. Era tonår kan vara upptagna och ofta utmanande. Vi har lagt märke till att många fler av er kämpar med ert självförtroende, ångest, höga stressnivåer och kanske till och med depression. Att vända era tankar utåt istället för att älta era egna problem kanske inte löser alla de här problemen. Men tjänande kan ofta lätta era bördor och göra att era utmaningar verkar mindre svåra. Ett av de bästa sätten att öka känslan av egenvärde är att visa genom vårt engagemang och vårt tjänande för andra att vi har mycket av värde att bidra med. Jag uppmuntrar er att räcka upp era händer för att anmäla er som frivilliga och sätta dessa händer i arbete när ni ser behov omkring er. När ni uppfyller era förbundsansvar och deltar i att bygga Guds rike flödar välsignelserna in i era liv och ni upptäcker lärjungeskapets djupa och varaktiga glädje. Bröder och systrar, våra unga kvinnor är fantastiska. De har talanger, obegränsad entusiasm och energi och är medkännande och engagerade. De vill tjäna. De behöver få veta att de är uppskattade och behövs i frälsningsarbetet. Liksom unga män förbereder sig i Aronska prästadömet för att utföra större tjänande när de går vidare till Melkisedekska prästadömet förbereder sig våra unga kvinnor för att bli medlemmar i den största kvinnoorganisationen på jorden, Hjälpföreningen. Tillsammans förbereder sig de här vackra, starka, trofasta unga kvinnorna och unga männen för att bli hustrur och makar, mödrar och fäder som uppfostrar familjer som är värdiga Guds celestiala rike. Jag vittnar om att vår himmelske fadersverk är att åstadkomma odödlighet och evigt liv för sina barn. Och våra dyrbara unga kvinnor har en viktig roll att spela i att hjälpa till att åstadkomma det här stora verket. I Jesu Kristi namn. Amen.
Bröder och systrar, jag gläds med er i evangeliet och Kristi lära. En vän frågade en gång Elsie Neil Anderson hur det kändes att tala inför 21 000 människor i konferenscentret. Elsie Anderson svarade, det är inte de 21 000 som gör dig nervös, det är de 15 bröderna bakom dig. Jag skrattade då, men nu känner jag det. Jag älskar djupt och stödjer dessa bröder som profeter, siare och uppenbarare. Herren sa till Abraham att genom hans avkomlingar och genom prästadömet skulle jordens alla släkten välsignas med evangeliets välsignelser, det vill säga evigt liv. Dessa utlovade evangeliets och prästadömets välsignelser återgavs till jorden, och år 1842 förrättade profeten Joseph Smith begåvningen för ett begränsat antal män och kvinnor. Mercy Fielding Thompson var en av dem. Profeten sa till henne, detta, begåvning alltså, ska föra dig ut ur mörker till underbart ljus. Idag vill jag fokusera på frälsande förrättningar, vilka kommer att skänka dig och mig ett underbart ljus. I Stå fast i din tro kan vi läsa att en förrättning är en helig formell handling som utförs genom prästadömets myndighet. De förrättningar som är nödvändiga för vår upphöjelse kallas frälsande förrättningar. Där ingår dop, konfirmation och ordination till Melkisedekska prästadömet för män, tempelbegåvning och besegling av äktenskap. Esther David Bednar har sagt, de förrättningar för frälsning och upphöjelse som utförs i Herrens återställda kyrka är snarare bemyndigade kanaler genom vilka himlens välsignelser och krafter kan flöda in i den enskildes liv. Liksom två sidor av myntet åtföljs alla frälsande förrättningar förbund med Gud. Gud lovar oss välsignelse om vi trofast håller dessa förbund. Profeten Amalek sa, detta är tiden att bereda sig att möta Gud. Hur förbereder jag oss? Genom att värdigt ta emot förrättningar. Vi måste också, som president Nelson sa, stanna kvar på förbundsstigen. President Nelson sa också, din beslutsamhet att följa frälsaren genom att ingå förbund med honom och sedan hålla dessa förbund öppnar dörren för varje andlig välsignelse och förmån som är tillgänglig för män, kvinnor och barn överallt. John och Bonnie Newman har i likhet med många av er tagit emot de andliga välsignelser som president Nelson utlovade. En söndag efter att ha varit i kyrkan med sina tre små barn sa barnet till John, som inte var medlem, jag kan inte göra det här själv. Du behöver bestämma dig för om du ska följa med oss till min kyrka, eller så får du välja en kyrka som vi kan gå tillsammans till. Men barnen behöver få veta att deras pappa älskar också Gud. Följande söndag och varje söndag därefter, John deltog, och inte bara det. Han tjänade och spelade piano i många församlingar, grenar, primärföreningar genom åren. Jag hade förmånen att träffa John i april 2015, och under det mötet pratade vi om att det bästa sättet att visa sin kärlek till Bonnie var att ta henne till templet. Men det kunde inte ske om han inte döpte sig. Efter att ha gått i Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga i 39 år döptes John 2015. Ett år senare beseglades John och Bonnie i Memphis Temple i Tennessee. 20 år efter att hon hade tagit emot sin egen begåvning. Deras 47-årige son Robert sa om pappa, pappa har verkligen vuxit sedan han tog emot prästadömet. Bonnie tillade, John har alltid varit en pigg och gladlynt person, men att få motta förrättningarna och ära sina förbund har förstärkt hans mildhet. För många år sedan gav president Boyd K. Packer följande varning. Gott uppförande utan evangeliets förrättningar kan varken återlösa eller upphöja människorna. Faktum är att vi behöver inte bara förrättningar och förbund för att återvända till vår fader. Vi behöver också hans son Jesus Kristus och hans försoning. Kung Benjamin lärde att det bara är i och genom Kristi namn som frälsning kan komma till människobarnen. Genom sin försoning återlöste Jesus Kristus oss från följden av Adams fall och möjliggjorde vår omvändelse och slutliga upphöjelse. Genom sitt liv visade han oss hur vi skulle ta emot de frälsande förrättningarna där gudaktighetens kraft är uppenbar. När frälsaren tagit emot dopet för att uppfylla all rättfärdighet så frestade Satan honom. Likaså upphör inte våra frestelser när vi blivit döpta eller beseglade, men att ta emot heliga förrättningar och ära de tillhörande förbunden fyller oss med ett underbart ljus och ger oss styrka att motstå och övervinna frestelser. Jesaja profeterade om de sista dagarna att jorden har blivit orenad för de har brutit det eviga förbundet. En liknande varning uppenbarad för profeten Joseph Smith var att vissa nalkas Herren med sina läppar. De lär och de förkunnar människobud och de har sken av gudaktighet men förnekar dess kraft. Paulus varnade också. Många skulle ha ett sken av Guds fruktan men förnekar dess kraft. Håll dig borta från dem. Jag upprepar. Håll dig borta från dem. Livets många distraktioner och frestelser är som rovlystna vargar. Det är den sanna herden som förbereder, beskyddar och varnar fåren och flocken när dessa vargar närmar sig. Som assisterande herdar som strävar efter att efterlikna den gode herden är vi inte herdar för vår egen själ lika väl som för andras. Med råd från de förbred profeter, siare och uppenbara som vi just gav vårt stöd till och med den heliga andens kraft och gåva kan vi se vargarna närma sig om vi är uppmärksamma och förberedda. Men om vi är en lättsinnig herde för vår egen och andras själar så är det troligt att olyckor kan ske. Lättsinnighet leder till olyckor. Jag inbjuder var och en att vara en trofast herde. Sakramentet är en förrättning som hjälper oss hålla oss på stigen och värdigt ta del av det. Vittnar om att vi håller de förbund som är kopplade till alla förrättningar. När jag och min hustru Anita verkade i Arkansas-missionen Little Rock för några år sedan gick jag ut för att undervisa med två unga missionärer. Under lektionen sa den vänlige brodern som vi undervisade: jag har besökt er kyrka. Varför måste man äta bröd och dricka vatten varje söndag? I vår kyrka gör vi det två gånger om året, påsk och jul. Och det gör det mycket betydelsefullt. Men vi berättade att vi är befallda att ofta komma tillsammans för att ta del av bröd och vin. Vi läste högt ur Matteus 26 och 3 Nefi 18. Han svarade att han fortfarande inte förstod varför det var nödvändigt. Då gav vi följande jämförelse. Tänk dig att du är med i en väldigt allvarlig bilolycka. Du är skadad och medvetslös. Någon kör förbi. Ser att du är medvetslös och ringer larmnumret. Du blir omhändertagen och återfår medvetandet. Vi frågade den här brodern: vilka frågor kommer du att ha när du förstår var du befinner dig? Han sa: jag vill nog veta hur jag kom dit och vem som hittade mig. Jag vill säkert tacka honom varje dag eftersom han räddade mitt liv. Vi förklarade för honom hur frälsaren räddade våra liv och att vi behöver tacka honom varje dag, varenda dag. Så frågade vi, med vetskapen att han gav sitt liv för dig och oss, hur ofta vill du äta brödet och vattnet och dricka vattnet som sinnebilder för hans kropp och blod? Han sa: jag förstår. Men en sak till, er kyrka är inte lika livlig som vår. Då svarade vi: vad skulle du göra om frälsaren Jesus Kristus kom in genom den där dörren? Han sa: jag skulle genast falla på knä. Jag frågade: Är det inte det du känner när du går in i sista dagars heliga kapell? Vördnad för frälsaren. Han sa, ja, jag förstår. Han kom till kyrkan den påsksöndagen och fortsatte komma. Jag inbjuder var och en att ställa sig frågan, vilka förrättningar, inklusive sakramentet, behöver jag ta emot? Och vilka förbund behöver jag ingå, hålla och ära? Jag lovar att deltagandet i förrättningarna och hållandet av tillhörande förbund skänker dig ett underbart ljus och beskydd i vår allt mörkare värld. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear wife Julie and I have raised six precious children.
Min fru Julie och jag har fostrat sex underbara barn. Och nyligen flög den sista ur boet och jag saknar verkligen att ha våra barn hemma på heltid. Idag så vänder jag mig till alla föräldrar, alla som vill vara föräldrar. Många av er har barn just nu och för andra kanske den tiden kommer snart. Och andra så kanske föräldraskapet är en framtida välsignelse. Min bön är att vi alla måste inse vilket glädjerikt och heligt ansvar det är att undervisa ett barn. Som föräldrar är vi de första att undervisa våra barn om vår himmelska fader och hans son. Vi hjälper våra barn att uttala sin första bön och vi ger vägledning och stöd när de trinder i dopet. Vi lär dem att lyda Guds befallningar och vi hjälper dem att känna igen den heliga andens visningar. Och vi berättar dem för dem om forna profeter och hjälper dem att följa dem levande. Vi ber för deras segrar och lider med dem i deras svårigheter. Vi vittnar för våra barn om templets välsignelser och försöker förbereda dem för en mission. Vi erbjuder kärleksfulla råd när våra barn blir föräldrar själva. Men inte ens då upphör vi med att vara deras föräldrar. Det slutar aldrig att vara deras lärare och vi blir aldrig avlösta. Låt oss idag begrunda några av de underbara möjligheter vi har att undervisa våra barn. Låt oss börja med familjens hemafton som var en hög prioritet i det hem jag växte upp i. Jag minns inte speciella lektioner som gavs på hemafton, men jag minns att vi inte missade denna vecka. Jag visste vad som var viktigt för mina föräldrar. Jag minns en av mina favoritaktiviteter på hemafton. Pappa brukade be ett av sina barn att göra provet. Han brukade ge ett barn en rad instruktioner som först går ut i köket och öppnar och stänger kylskåpet. Sen springer du till mitt sovrum och hämtar ett par socker från min byrå. Sen kommer du tillbaka, hoppar upp och ner tre gånger och säger, pappa jag klarar det. Jag älskade när det var min tur. Jag ville utföra varje steg precis rätt och såg fram emot när jag kunde säga, pappa jag klarar det. Den här aktiviteten bidrog till att bygga upp min självtillit och göra det enklare för en rastlös pojke att vara uppmärksam. President Hinckley sa, om ni hyser minsta tvivel om nyttan med familjens hemafton, pröva att hålla den då. Samla barnen omkring er, undervisa dem, bär vittnes för dem och läs i skrifterna och ha roligt tillsammans. Det kommer alltid finnas motstånd mot att ha familjens hemafton, men jag uppmanar er att ta förbi hindren och göra hemafton till en prioritering och se till att den alltid är rolig. Familjebön är också ett ypperligt tillfälle att undervisa. Jag älskar hur president Tanners pappa undervisade honom under en bön. President Tanner sa så här. Jag minns hur min far en kväll när vi knäböjde sa till Herren, Eldon gjorde någonting idag som han inte borde ha gjort. Han är ledsen för det. Och om du förlåter honom kommer han inte göra om det. Det gjorde mig fast besluten att inte göra om det. Mycket mer än vad ett kokstryk hade gjort. Och när jag var liten så blev jag ibland irriterad när våra böner och tänkte, bad vi inte just bara för några minuter sedan? Nu som förälder så vet jag att vi kan inte be för mycket som familj. Jag har alltid imponerats av hur himmelska fader presenterade Jesus Kristus som sin älskade son. Jag tycker om att nämna mina barn vid namn i bön och när de hör mig uttrycka för min fader hur mycket jag älskar dem. Det verkar inte finnas något bättre tillfälle att uttrycka kärlek för våra barn än när vi ber med dem eller ger dem en välsignelse. Och när familjer samlas i bön så lär de sig varaktiga lärdomar. Att undervisa som föräldrar är att vara som jourläkare. Vi behöver ständigt vara redo eftersom vi inte vet när möjligheten dyker upp. Vi som frälsaren var, när han undervisade, så var det i vardagliga situationer. När han åt en måltid, drog upp vatten från brunnen, gick förbi ett fikonträd. Och för ett antal år sedan berättade min mor att hennes två bästa samtal med min storebror var en gång när hon vek tvätt och en annan gång när han körde honom till tandläkaren. Och en av många egenskaper jag beundrar hos min mor var att hon var beredd att undervisa. Det fanns ingen ände på hennes undervisning. När jag verkade som biskop så sa min då 78-årig mamma till mig att jag behövde klippa håret. Hon visste att jag behövde vara ett exempel och hon tvekade inte att säga det. Jag älskar dig, mamma. Som far känner jag mig motiverad att studera och begrunda skrifterna för att kunna vara lyhörd när mina barn eller barnbarn ger mig möjlighet att undervisa. Några av de bästa tillfällena börjar med en fråga eller ett bekymmer som en familjemedlem har. Lyssnar vi vid de tillfällena? Jag älskar på aposteln Petrus uppmaning. Var ständigt beredda att svara var och en, även barn, som ber er att förklara det hopp ni har. När jag var tonåring brukade pappa och jag för skojs skull utmana varandra för att se vem som hade starkast grepp. Vi grep varandras händer så hårt vi kunde för att försöka få den andra att grimasera. Det verkar inte särskilt roligt just nu, men på något sätt så var det då. Efter en sån kamp så sa pappa, du har starka händer. Jag hoppas att det händer alltid har styrkan att aldrig vidröra en ung kvinna på ett olämpligt sätt. Han uppmanade mig att hålla mig moraliskt ren och hjälpa andra att göra detsamma. Esther Callister berättade följande om sin far. När jag åkte hem från jobbet en dag sa min far, jag betalade mitt tionde idag. Jag skrev tack på tionde checken. Jag är så tacksam mot Herren för att han välsignar vår familj. Esther Callister hyllade sedan sin läromästare till far. Han undervisade både om lydiga handlingar och inställningen till lydnad. Jag tror att det är klokt att vi då och då ställer oss frågan, vad ska jag lära ut eller vad lär jag ut genom mina lydiga handlingar eller min inställning? Familjens skriftstudier är ett idealiskt tillfälle att undervisa i hemmet. President Nelson har sagt, inte bara ska föräldrar hålla fast vid Herrens ord utan att de har ett gudomligt uppdrag att undervisa sina barn om det. Efter Julia och jag undervisade våra barn och ett år bestämde vi skulle läsa mormons bok på spanska. Var det därför Herren kallade vårt och ett av våra barn som att utföra en mission till en spansktalande mission? Es posible. Jag blev djupt rörd när broder Brian Ashton berättade för mig att han och hans far läste varenda sida i mormons bok tillsammans under hans sista år på high school. Broder Ashton älskar skrifterna och de är skrivna i hans hjärta. Hans far planterade det fröet när broder Ashton var tonåring och det har vuxit till ett djupt rotat träd av sanning. Broder Ashton har gjort detsamma med sina barn. Hans åttaåring frågade honom nyligen, pappa, när får jag läsa mormons bok med dig? Slutligen, vårt mest inflytelserika undervisning är vårt exempel. Vi uppmanas att vara ett föredöme för de troende i ord och gärning, kärlek, tro och renhet. Under en resa nyligen besökte Julie och jag kyrkan och såg den här versen i handling. En ung man som snart skulle resa iväg som missionär höll ett tal. Han sa, ni tror allihop att min pappa är en så bra man i kyrkan, men jag undrar nervöst vad han skulle säga. Han fortsatte och sa, han är en ännu bättre man hemma. Jag tackar den här unga mannen efteråt för hans respekt för sin far. Då fick jag veta att hans far var biskop. Även om den här biskopen trofast tjänade sin församling så kände hans son att hans bästa arbete var gjordes hemma. Äldste Todd Christofferson har sagt, vi har många tillfällen att undervisa det uppväxande släktet och vi bör ägna våra bästa tankegångar och ansträngningar åt att utnyttja dem maximalt. Med något annat måste vi fortsätta uppmuntra och hjälpa föräldrar att bli bättre och mer konsekventa lärare, speciellt genom exempel. Det är så frälsaren undervisar. Under en semester nyligen så med våra yngsta barn föreslog Julia att vi skulle göra dop i flera tempel. Och jag muttrade för mig själv och tänkte, vi besöker tempel hemma och nu är vi på semester. Varför ska vi inte göra mer semesteraktiga saker? Efter dopet ville Julia fotografera utanför templet. Och jag muttrade i tysthet igen. Och ni kan gissa vad som hände. Vi tog bilder. Julie vill att våra barn ska ha minnen av hur vi hjälpte våra förfäder, och det vill jag också. Vi behövde inte en formell lektion om vikten av tempel, för vi levde det. Tack vare en mor som älskar templet och vill att hennes barn ska dela den kärleken. När föräldrar vårdar sig om varandra och rättfärdiga fördömen, så blir barnen välsignade. Till er som strävar efter att göra ett bästa i undervisning, må ni finna frid och glädje. Om ni känner att det finns utrymme för förbättring, så ber jag er att ödmjukt följa de maningar anden ger er och förbinda er att agera. Äldste Tom Perry sa, ett samhälles välgång, folkets lycka, framgång och frid har sina gemensamma rötter i undervisningen av barnen i hemmen. Ja, mina barn är nu utflygna, men jag har ändå jour och är redo och ivrig att finna ytterligare dyrbara tillfällen att undervisa mina barn, deras barn, och en dag hoppas jag deras barn. Jag vädrar om himlens hjälp i vår strävan att vara Kristuslika lärare i våra hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är tacksamma för alla som har talat till oss denna eftermiddag och för den vackra musik som framförts. Vi påminner bröderna om prästerdömets allmänna möte som börjar i konferenscentret ikväll klockan 18.00 Salt Lake City-tid. Mormon Tabernacle Choirs landsomfattande utsändning imorgon sker mellan 9.30 och 10 Salt Lake City-tid. Söndagens förmiddagsmöte följer direkt därefter. Avslutande talare det här mötet är äldste Dale G. Renlund i de 12 apostlarnas korum. Efter äldste Renlunds tal avslutar kören mötet med att sjunga Kan hända ej upp på stormigt hav. Tack säger så får vi sen av äldste Peter F. Merce i de 70s korum. Äldste Renlund. Kära bröder och systrar, familjerelationer kan vara några av de mest givande och samtidigt mest utmanande upplevelser vi ställs inför. Många av oss har upplevt konflikter av något slag i våra familjer. En sån konflikt uppstod mellan två av hjältarna i återställelsen av Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna. Parley och Orson Pratt var bröder. Bland de första nyomvända och ordinerade apostlar. Båda ställdes inför trosprövningar, men övervann dem ett orubbligt vittnesbörd. Båda uppoffrade och bidrog mycket till sanningens sak. Under Navotiden blev deras relation spänd och ledde så småningom till en hetsig offentlig konfrontation 1846. En djup och vid klyfta skapades mellan dem. Parley skrev i början ett brev till Orson för att överbrygga klyftan, men Orson svarade inte. Parley gav upp. Han kände att brevväxlingen var över för alltid om inte Orson tog initiativ. Flera år senare, i mars 1853, hörde Orson talas om ett projekt där en bok skulle publiceras om avkomman till William Pratt, brödernas första amerikanska förfader. Orson började gråta som ett litet barn när han fick se det släkthistoriska fyndet. Hans hjärta smälte och han bestämde sig för att lösa konflikten med sin bror. Orson skrev till Parley: Min kära broder, det finns ingen bland avkomman till vår förfader, löjtnant William Pratt, som har ett så stort intresse av att forska efter hans efterkommande som vi. Orson var en av de första som insåg att sista dagars heliga är förpliktade att forska efter och sammanställa släkthistorier så att vi kan utföra ställföreträdande förrättningar för våra förfäder. Hans brev fortsatte: Vi vet att våra fäders Gud har haft sin hand i detta. Jag ber om ursäkt för att jag har varit så motsträvig mot att skriva till dig. Jag hoppas du förlåter mig. Trots deras orubbliga vittnesbörd var det kärleken till förfäderna som var katalysatorn till att överbrygga klyftan, reparera skadan och till att söka och ge förlåtelse. När Gud uppmanar oss att göra något har han ofta många avsikter. Släktforskning och tempeltjänst är inte bara till för de döda utan välsignar också de levande. För Orson och Parley vände detta deras hjärtan till varandra. Släktforskning och tempeltjänst gav kraften att hela det som behövde helas. Som medlemmar i kyrkan har vi ett gudomligt tilldelat ansvar att söka efter våra förfäder och sammanställa en släkthistoria. Det här är mycket mer än en rekommenderad hobby, för frälsningens förrättningar är nödvändiga för alla Guds barn. Vi ska hitta våra förfäder som dött utan att ha fått frälsningens förrättningar. Vi kan utföra de ställföreträdande förrättningarna i templet och våra förfäder kan välja att ta emot förrättningarna. Vi har också uppmanats att hjälpa församlings- och stavsmedlemmar med deras släktnamn. Det är enastående förunderligt att vi, genom släktforskning, och tempeltjänst kan hjälpa till att återlösa de döda. Men när vi deltar i släktforskning och tempeltjänst idag har vi också anspråk på helande välsignelser som profeter och apostlar har utlovat. De här välsignelserna är också enastående förunderliga på grund av hur omfattande och skräddarsydda de är och deras följder under jordelivet. Välsignelserna är bland annat större kunskap om frälsaren och hans försoningsoffer, ökat inflytande från den heliga anden för att ge oss styrka och vägledning i våra liv, större tro så att omvändelsen till frälsaren blir djup och bestående, ökad förmåga och motivation att lära och omvända oss på grund av att vi förstår vilka vi är, var vi kommer ifrån och har en tydligare vision av vart vi är på väg. Större förädling, helgande och mildrande inflytande i våra hjärtan. Större glädje genom en ökad förmåga att känna Herrens kärlek. Fler familjevälsignelser oavsett vår nuvarande, tidigare eller framtida familjesituation eller hur ofullkomligt vårt släktträd är. Större kärlek till och uppskattning för förfäder och levande släktingar så att vi inte längre känner oss ensamma. Större förmåga att urskilja vad som behöver helas och därför, med Herrens hjälp, att tjäna andra. Ökat skydd mot frestelser och motståndarens allt intensivare inflytande. Och ökad hjälp med att hela bekymrade, förkrossade eller oroliga hjärtan och reparera det som är skadat. Om ni har bett om några av de här välsignelserna, engagera er då i släktforskning och tempeltjänst. När ni gör det, besvaras era böner. När förrättningen utförs till förmån för avlidna, helas Guds barn på jorden. Det är inte att undra på att president Russell M. Nelson sa följande i sitt första budskap som kyrkans president: din gudstyrkan i templet och det tjänande du utför där för dina förfäder välsigna dig med ökad personlig uppenbarelse och frid och stärker ditt beslut att hålla dig kvar på förbundsstigen. En tidigare profet förutsåg också välsignelser för både de levande och de döda. En himmelsk budbärare visade en syn för Hesekiel när vatten rann fram ur ett tempel. Hesekiel fick veta: detta vatten rinner fram och flyter ner över hedmarken och sedan ut i döda havet, och vattnet blir då sunt. Överallt dit den dubbla strömmen kommer upplivas alla levande varelser som rör sig. För när detta vatten kommer dit blir vattnet sunt och allt får liv där strömmen rinner fram. Vattnet hade två anmärkningsvärda egenskaper. För det första hade den lilla strömmen inga tillflöden, men den växte ändå och förvandlades till en stor flod som blev bredare och djupare ju längre den flöt. Något liknande händer med välsignelserna som strömmar fram från templet när enskilda beseglas som familjer. Meningsfull tillväxt sker när vi går tillbaka och sen framåt genom generationerna och beseglingsförrättningar svetsar samman familjerna. För det andra förnyade floden allt som den berörde. Likaså har templets välsignelser en förbluffande förmåga att hela. Tempelvälsignelser kan hela hjärtan och liv och familjer. Låt mig illustrera detta. 1999 föll en ung man som hette Todd ihop av ett brustet blodkärl i hjärnan. Todd och hans familj var medlemmar i kyrkan, men de hade varit sporadiskt aktiva och ingen hade fått uppleva templets välsignelser. Sista kvällen av Todds liv satt hans mor Betty vid hans säng och klappade honom på handen och sa: Todd, om du verkligen måste lämna oss så lovar jag att se till att tempelarbetet för dig blir gjort. Morgonen därpå förklarades Todd hjärndöd. Kirurger transplanterade in Todds hjärta i min patient, en enastående person som heter Rod. Några månader efter transplantationen fick Rod reda på vilka familjemedlemmarna till hans hjärtdonator var och började korrespondera med dem. Omkring 2 år senare blev Rod inbjuden av Todds mor Betty att vara med när hon besökte templet för första gången. Rod och Betty träffades för första gången i celestiala rummet i St. George-templet i Utah. En tid därefter dog Todds far, Bettys make. Ett par år senare blev Rod inbjuden av Betty att som ställföreträdande representera hennes avlidne son när han skulle få sina tempelförrättningar. Rod var mycket tacksam över att få göra det. Och det ställföreträdande arbetet kulminerade i ett beseglingsrum i St. George-templet. Betty beseglades till sin avlidne make och hade sin dotterson på andra sidan altaret som ställföreträdande. Sen, med tårar strömmande ner för kinderna, gjorde hon tecken åt Rod att också komma till altaret. Rod knäböjde bredvid dem som ställföreträdande för hennes Todd, hennes son Todd, vars hjärta fortfarande slog i Rods bröst. Rods hjärtdonator Todd beseglade sen till sina föräldrar för all evighet. Todds mor hade hållit löftet. Hon gav sin döende son flera år tidigare. Men berättelsen slutar inte där. 15 år efter sin hjärttransplantation förlovade Rod sig och skulle gifta sig. Han bad då mig att förrätta vigseln i Provo-templet i Utah. På bröllopsdagen träffade jag Rod och hans underbara brud Kim i ett rum intill beseglingsrummet där deras familjer och nära vänner väntade. Efter att ha pratat en stund med Rod och Kim frågade jag om de hade några frågor. Rod sa, ja, min donatorfamilj är här och skulle tycka om att träffa dig. Jag blev överraskad och frågade, du menar att de är här just nu? Rod svarade ja. Jag gick runt hörnet och bad familjen att komma ut från beseglingsrummet. Betty, hennes dotter och svärson kom ut till oss. Rod hälsade på Betty med en kram, tackade henne för att hon hade kommit och presenterade sig för henne. Rod sa, Betty, det här är Sten Lund. Han var läkaren som tog hand om din sons hjärta för så många år sedan. Hon kom fram till mig och omfamnade mig. Och under flera minuter gav alla varandra kramar och fällde tårar och glädje. När vi hade återfått fattningen gick vi in i beseglingsrummet där Rod och Kim beseglades för tid och all evighet. Rod, Kim, Betty och jag kan vittna om att himlen var mycket nära. Att andra var med oss den dagen som tidigare hade gått igenom dödens slöja. Med sin oändliga förmåga beseglar och helar Gud enskilda och familjer som upplever tragedier, förluster och svårigheter. Vi jämför ibland känslorna vi upplever i templet med att få en glimt av himlen. Men den där dagen i Provo-templet gav de här orden av C.S. Lewis resonans hos mig. De dödliga säger om något jordiskt lidande, ingen framtida lycka kan gottgöra det. Men de förstår inte att himlen, sen man väl nått den, återverkar på det förflutna och förvandlar även det lidande till salighet. De saliga ska säga, vi har aldrig levt annat än i himlen. Gud styrker, hjälper och stödjer oss. Och han helgar vår djupaste sorg till vårt bästa. När vi samlar våra släktberättelser och besöker templet till förmån för våra förfäder uppfyller Gud många av de här utlovade välsignelserna samtidigt på båda sidorna av slöjan. Likaså välsignas vi när vi hjälper andra i våra församlingar och stavar att göra detsamma. Medlemmar som inte bor nära tempel får också de här välsignelserna genom att släktforska och samla namn på sina förfäder för att de ska få sina tempelförrättningar utförda. Emellertid har president Russell M. Nelson sagt, vi kan ägna hela dagar åt att inspireras av upplevelser som andra har haft med tempeltjänst och släktforskning, men vi måste göra något för att faktiskt få uppleva glädjen själva. Han fortsätter. Jag uppmanar er att under bön begrunda vilket slags uppoffring, helst en uppoffring i form av tid, som du kan göra för att släktforska och utföra tempeltjänst oftare. Om ni antar president Nelsons uppmaning kommer ni att upptäcka, samla och foga samman er familj. Dessutom strömmar välsignelse till er och er familj som floden som Hesekiel talade om. Ni märker att det som behöver helas blir helat. Orson och Parley Pratt upplevde tidigt i den här tidsutdelningen de beseglande och helande effekterna som släktforskning och tempeltjänst har. Betty, hennes familj och Rod upplevde det. Det kan ni också. Genom sitt försoningsoffer erbjuder Jesus Kristus de här välsignelserna till alla, både de döda och de levande. Tack vare de här välsignelserna inser vi att vi, bildligt talat, aldrig levt annat än i himlen. Jag vittnar så i Jesu Kristi namn. Amen.
Vår kära Fader i himlen, vi är så tacksamma för de känslor vi haft under denna konferens, detta möte. Vi tackar för den vackra kören och påminner om att vi ska försöka vara det vi kan vara. Vi gläds åt tillfället att stödja Guds profet, president Russell M. Nelson. Vi är tacksamma för honom och den underbara ande han har med sig i tro och ödmjukhet att själv följa de lärdomar han ger oss. Vi tackar dig för detta presidentskap i det 12 apostlarnas kvorum. Vi tackar för de som kallats idag och de som avlösts. Vill du vara med dem och styrka dem? När vi samlas runt hela världen är vi tacksamma för de känslor vi haft, de svar vi fått på våra böner. Hjälp oss att handla efter de maningar vi får. Vi är särskilt tacksamma idag för din son Jesus Kristus. Hjälp oss minnas honom och hans oändliga offer för vår skull. För löftet om odödlighet och tillfället att ta emot förrättningar, att ta emot evigt liv genom honom. Vi ber dig nu, när vi lämnar det här mötet, att vi kan återvända och återvända till profeter och lyssna till profeters och apostlars ord. I Jesu Kristi namn. Amen.
Det här var en utsändning av den 188:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Musiken under mötet framfördes av en kör sammansatt av institutelever från Salt Lake City-området i Utah. Den här utsändningen tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.